Podplay.
Det är måndag, det är slutspelstider, det är kvaltider och vi går in i den bästa veckan i Sanny och Svensson-världen när vi nu kommer köra två poddar per vecka. Vi börjar med måndagspodden i vanlig ordning. Vi har kommit fram till avsnitt nummer 102 och vad associerar folk till 102, Sanny?
Sveriges bästa center genom tiderna, Thomas Bulan Berglund, gjorde 102 mål i världens vackraste förening till och med.
Och Pavel Rosa, Chris Abbott och Cam Abbott spelade faktiskt bara 102 matcher tillsammans för Rögle BK som spelare.
Erik Burman gjorde Sveriges första OS-mål genom tiderna för 102 år sedan. 8-0 mot Belgien.
Vilken motståndare, Belgien. Peter Forsberg gjorde 102 poäng på 39 matcher i J20-serien när han spelade där som 16-åring.
Ligans snabbaste spelare Joakim Nygård står på totalt 102 grundseriemål i SHL.
Lina Wester har spelat sammanlagt 102 landskamper för Damkronorna.
Antal poäng som Törnberg, Davidsson, Wuttilainen gjorde tillsammans i slutspel som ledde till guld för HV 2008 och 2010. 102 poäng på 33 slutspelsmatcher. Imponerande.
Ja, den där gillar jag, den där spaningen. Och sen har vi tre svenskar som genom tiderna har gått som nummer 102 i NHL-draften. Faktiskt alla tre från HV71. Johan Halvarsson, David Ullström och Stefan Liv.
102 kilo muskler, Martin Laumann Ylven, a.k.a. Laumann Bingo!
Många härliga bidrag vi har fått här från bland annat Ingvar Ivarsson, Sibbe, Peter Kempe, Mikael Nilsson, Simon Jansson, Mikael Isaksson, Palmen, Daniel Sandström och Christian Sylvan. Ja, det är härligt att ni verkligen engagerar er, men nu går vi på det som drog igång under helgen. Och på Hovet var du på plats när Djurgården förlorade mot Timrå, och man får väl säga det, Timrå vann den matchen helt rättvist.
Definitivt. Jag tycker Timrå gör en fulländad insats rakt igenom. Timrå gick bort sig en gång i första perioden i sitt pressspel. Någonting man vanligtvis har gjort den här säsongen ungefär kanske 15 gånger per match. Det gjorde man en gång mot Djurgården och då skapade Djurgården lite farlighet, lite energi som sedermera gjorde att man fick det där 1-0-målet. Det var helt ologiskt egentligen. Andra perioden, då kommer Djurgården ut bra de första fyra minuterna och sen är Timrå 1-1. Jag står ju mellan båsen och man bara, jag tittar in i Djurgårdsbåsen och det är liksom det är lite så här, kanske överdrivet. Man kan nästan se rädslan i ögonen, du vet vad jag menar. Man ser när spelare kommer av från isen, spelare som åker in, det är inte med någon energi. Så kommer tvåan, sen kommer trean, publiken, det är nästan som att de buar lite. Då man inte kaxig som spelare och då är det tufft. Och då undrar jag, den här hemmaplansfördelen man har kämpat för hela säsongen, hur mycket är den egentligen värd i det läget?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Alexander Nilsson har en fråga angående publiken där. Djurgårdens SHL-existens står på spel och halva arenan gapar tom. Kanske lite överdrivet. Men vad är det frågan om?
Nej, men alltså, men det som var, klacken hade ju järnkaminen hade kraftsamlat och hela den kurvan och lite därtill, där hade de gjort ett tifo också. Sen var det väl 6-4, vad tar hallen, 8 någonting va?
8094 va?
Ja, det är klart att man hade önskat att det skulle vara fullt. Samtidigt var det var bra tryck ändå. Men nu, idag när det är uppe i Timrå så har inte biljettförsäljningen, det har inte, folk har inte rusat till luckan och köpt biljetter där heller. Så jag hoppas för Timrås del och för kvalets del att det ramlar in lite publik där också.
Vi såg också att Timrå-backarna Nolan Sadiak, Joey LaLeggia producerade framåt. Om vi tittar på Djurgårdens backar så känner jag som en reflektion där att ja, de producerar inte framåt, men bakåt så ser det ganska svagt ut.
Nej, oj. Alltså Timrå, det är bara känslan som man har kring de här kvalmatcherna. Du var ju på plats i fjol när HV mötte Brynäs några matcher. Jag var detsamma. Jag gick liksom inte ner och pratade med någon av tränarna inför matcherna i fjol. För det var liksom hela spänningsläget. Det var sån ångest. Det var ingen publik på läktaren. Det var bara liksom, det var 40 fördömda hockeyspelare och ett gäng ledare som liksom kämpade för sin liksom idrottsliga existens. Nu var det mycket mer avslappnat. Jag pratade med både Joakim Fagervall och Ante Karlsson som var Nej, men vi vet vad som gäller. Fagerlund var tydlig. Vad är det värsta som kan hända? De hade pratat mycket med det i gruppen. Ante Karlsson hade haft några dagar på sig att sätta lite sin prägel. Huruvida det är en ny prägel när han ändå varit här hela tiden. Men det som var, det var en helt annan avslappnad stämning. Inte den paniken och stressen. Missförstå mig rätt nu, det är nästan som att ett hockeyallsvensk lag möter ett SHL-lag, alltså man tänker Timrå kontra hur det var i fjol när det liksom två liksom ändå förhållandevis stora föreningar eller stora föreningar som HV och Brynäs mötte.
Ja, nu kom du ifrån lite grann det jag ville åt där med backar. Nå, som ändå är ett ämne som du brinner för. Vad tänker du kring Djurgårdens backar?
Svaga i match 1. Man fick alltså splitta på Gragnani och Jelena, för de klarar inte att spela ihop, båda är för tröga. Jag undrar vad som har hänt med Gragnani. Han är faktiskt en rätt medioker back från att inledningen av säsongen varit ganska bra, sen har han haft skador och så. Stefan Varg, han gör ju det som Stefan Varg kan förväntas göra, men jag tycker att man har alldeles för svag och trög backsida. Det utnyttjade Timrå. Man åkte mycket med dem sida till sida över stora ytor. De fick jobba på ett sätt som de blev trötta. Och Jelena, han klarar inte av att spela de här 22-23 minuterna mot Timrå i ett kval. Han har inte fötterna för det. Jag undrar vad som har hänt på liksom 8 månader från en supertoppback i Rögle, visserligen med Moritz Seider, till nu Djurgården där han är ganska svag faktiskt.
Lindsay har ju en fundering också. Djurgården verkar helt sakna spelidé. Hur ska de lyckas hålla sig kvar i SHL?
Jag tror inte vi ska dra för stora växlar av en match, en kvalmatch. Jag tycker inte att Djurgården på slutet har saknat en spelidé. Jag tycker att det har varit kompakt spelet. Nu har man visserligen förlorat lite på liksom upploppet på serien där efter Malmö-matchen bland annat, när det stod klart att man tvingas kvala. Men ser man då liksom sen Fagervall klev in, så tycker jag inte att det saknas en spelidé hos Djurgården. Men det är klart, ser man bara isolerat till match 1, så är det jättelätt att döma ut Djurgården och säga det här, de är chanslösa. Men jag drar mig gärna från att göra det, för jag vet hur otroligt snabbt det kan svänga i den här typen av matcher och så. Men det är klart att match 2 i Timrå ikväll, alltså där är ju, ja, där måste man ju vinna liksom underläge med 2-0 matcher, då är det ruskigt tufft såklart.
Alltså, har du någon spaning så här på rak arm, ett lag som har vänt ett 0-2 underläge i ett slutspel? Jag vet att Linköping och HV hade väl en dust i slutspel, vad kan det ha varit, en 10 år sedan nu, där var det Linköping som gick upp till 0-2 och HV sedan vände till 4-2, eller var det tvärtom?
Ja, det var precis, Linköping gick väl upp där, det var väl en finalserie till och med, va? 2008 var det inte det?
Ja, kan det stämma, men jag tror de hade en i kvarten också.
Det finns säkert, jag minns ju en sån här klassisk kvartsfinal var det, var mellan Luleå och Djurgården, när Luleå ledde med 3-0 i matchen, Djurgården gick upp till 3-3. Så det är klart att det går, men i ett kval så här, när det liksom, det är så otroligt mycket som står på spel i form av mentala känslor och allt det där att hantera, då är 2-0 underläge, då är det skarpt. Men jag tror att definitivt att Djurgården kan studsa tillbaka, men då måste man sätta stopp för Timrås spelvändningar, någonting man inte lyckades med i match 1.
Sen fick ju Djurgården göra mål i powerplay också. Förvisso, vad var det, någon minut kvar där och tom kasse. Men då fick ju Sam då fick han veta att de kan min Sam producera i powerplay.
Vet ni vad Djurgården hade för procent de sista 10 matcherna i powerplay? Inför idag. 3,3%. Det måste vara det sämsta ett lag någonsin satt upp, ärligt talat.
Ja, jag satt och kollade på den här presskonferensen efter Färjestad mot Växjö. Ja, men ibland snappar man upp någonting och helt plötsligt bara från ingenstans. Från ingenstans plockar Hallam upp den där om Djurgårdens powerplay.
Var det AIK-hjärtat som kom fram där hos honom eller?
Jag vet inte om det var liksom, han skulle liksom backa upp Mittell lite angående deras powerplay och liksom nästan hoppade in om Djurgårdens powerplay. Jag vet inte vad det var riktigt, men jag fick mig ett gott skratt. Men nu fick Djurgården göra mål i powerplay där, även om det var betydelselöst för matchen, så fick man ändå göra ett förhållandevis enkelt mål, och lite, det kan ju vara någonting att bygga vidare på. Jag vet, i de här matcherna, så det lilla man kan bygga vidare på, det måste man ta.
Är det så, eller är det bara en klyscha man säger?
Nej, definitivt inte, utan det är, man tittar på de positiva sakerna. Garanterat att Fagervall, när han mötte upp laget på söndag, så visade han positiva klipp. säkert en 8 positiva och 2 negativa liksom i den 80-20 då, i visade här måste vi göra bättre, men visade 8 liksom positiva klipp för att trycka på att det här, vi gör saker bra, vi gör saker bra. Titta på de 4 första minuterna i andra perioden. Han skulle kunna rulla hela de 4 första minuterna i andra perioden, ursäkta, och bara så här kan Djurgården spela, då kommer vi kunna vinna.
Alexander Salak stod i matchen och man har ju ändå varierat lite mellan Salak och Manta Samalis. Nu gjorde ju Salak en tabbe där till 1-4 på Sebastian Hartman, som för övrigt spelar i Emil Berglunds gamla 22-a.
22.
Ja, men vad säger du om målvaktsvalet här inför framtiden? Du var ju lite ute och kritiserade Timre när man brände både Jakob Johansson och Ryan Emi där. Ja. Men nu studsar Jakob Johansson tillbaka här direkt och nu är ju han den man ska gå med. Men vad tänker du kring Djurgårdens målvakter?
Alltså grejen är att Armalis har spelat bra mot Timrå under säsongen, och jag tror i det fallet, i Timrå är det mycket mer tydligt, där måste man gå med Jakob Johansson. Även om han inte spelar bra så finns det inget annat alternativ. I Djurgården har man ändå den lyxen, ska jag väl ändå säga, att kunna gå med Armalis i en match 2 istället för Salak. Så att jag tror nog att man byter målvakt, för att det är ändå två jäkligt bra målvakter man har.
Grundserien avslutades ju i veckan i SHL och det var ganska rafflande där, får man säga, mellan framförallt Linköping och Brynäs. Jag tänkte ju när jag såg de första perioderna spelas att Brynäs gick upp till 4-0 mot Leksand och Oskarshamn lekte hem det där mot Djurgården, men sen blev det jämnare och jämnare. Linköping ledde ju ett tag Göteborg, de hade 1-1 och så tappade de där i slutet. Om vi börjar med Linköping där då, vi dömde ut dem rätt ordentligt förra veckan, och jag var i Linköping i tisdags i förra veckan och jag fick mig ett väldigt gott skratt när Claes Östman bjöd till ordentligt.
Claes, vad säger du om era chanser att ta er till en åttondelsfinal?
Lyssna på podden i måndag, så de är ju små va, så att vi är glada att vi fortsätter överraska. Vi ska göra vårt bästa i Göteborg. Jag har hört att det är en tuff match som ska bli svår att vinna, och det kommer det bli också. Så att vi siktar på att försöka överraska på torsdag.
Ni löste det idag i alla fall, trots att vi dömde ut det där.
Ja, det tackar vi för.
Ja, det får en ju att gilla en sån som Östman ändå, att man har ändå glimten i ögat i det läget. Och så är vi ju såklart glada på att han lyssnar på podden.
Ja, men verkligen. Och han har ju tagit del av den här klassiska Sanny Svensson-effekten som finns också. Att när vi dömer ut någon så blir det precis tvärtom. Men nu blev det ju inget slutspel för Linköping. Och jag kan ju tycka att det är lite synd ändå att de inte... Jag hade velat se vad de gick för i slutspelet.
Bara för att du gillar Östman nu, eller?
Såklart.
Eller för att du vet att han lyssnar på podden.
Nej, men såklart.
Nej, alltså det är frågan om, alltså, om de hade spurtat sig in, hade de haft mer att ge i en matchserie mot Örebro?
Uppenbart hade de, med tanke på hur det såg ut i tisdags, för Örebro var så dåliga mot Linköping i tisdags.
Ja, det var de. Absolut. Och du var ju på plats på den matchen såklart. Men det är svårt att spekulera kring. Men det är klart att man hade på något sätt unnat Linköping en slutspelsplats. Och det betyder inte att jag inte unnar Brynäs det på något sätt. Absolut inte. Men Linköping måste ju återigen ta ett omtag. Och sist man gjorde någon form av satsning, då var det väl... Olle Palve och Marcus Ljung och Oja Mäki bland annat man tog in, och det, bortsett från Ljung, så var det inte så lyckat.
Nej, så är det. Men nu har väl Roger Ekström, ordförande i föreningen, gått ut och flaggat i lokaltidningen Korren att man ska satsa lite mer och slänga in lite mer pengar i budgeten. Linus Sundström
Det var ingen liten satsning. Han skulle ha in en helt ny femma.
Nej,
alltså,
en
första femma ungefär.
Ja, nej, men verkligen. Det tror jag är vad Linköping behöver, för att det blir inget djup på grejerna, för att allting står ändå och faller med Brock Little och Marcus Ljung, och sen har man haft lite flyt, tycker jag i alla fall, att Patrick Russell har gjort så många mål som han ändå har gjort. Jag tycker Patrick Russell är en tredje lina brunkare som ska smälla in 10 mål en bra säsong. Jag tycker inte riktigt han är den spetsen, och Henrik Törnqvist är för... Han är ju för ojämn, skulle jag säga. Så att det är ju helt rätt att man satsar på det. Sen så ska det ju landa rätt också, så att man inte får en ojamäki som inte riktigt passar in.
eller en Gibbons eller en Maxwell som inte levererar. Nu har ju Gibbons varit skadad, men han har inte levererat när han har spelat heller. Så man måste ju träffa rätt på de där toppvärvningarna. Och det blir intressant att se nu när man får in Peter Jakobsson som var inne på förra veckan. Och då Pajen Persson som kan stöta och blöta tillsammans på ett annat sätt. Det är klart att dubbla hockeykompetenser borde ju borga för att man gör en mindre misstag, så tillvidare var misstag att värva Ojamäki och Palve då.
Exakt, och ett lag som också har spelat klart för säsongen är ju Malmö, som till slut inte orkade hela vägen fram till slutspel. Men luften gick väl kanske lite ur när man hade säkrat sin existens i SHL. Mogge Krimsson har en fråga. Redhawks har inte så många platser öppna att fylla inför nästa säsong. Vad talar emot att man kommer få slåss för att undvika playout?
Ja, alltså om sanningen ska fram så var det ändå ett lag som många trodde skulle gå till slutspel den här säsongen, som underpresterade stora delar av säsongen. Får man då fortsatt bygga vidare med Thomas Kollar, Händemark, Söderberg. Det är klart att det är ett lag som borde kunna ta steg. Marmelin kan ta steg. Alsenfelt kommer förmodligen kunna vara bättre och mer skadefri nästa år. Så att bara för att man var i playout eller missade playout den här säsongen, eller play-in missade man, och man missade visserligen playout också, även om det är inget att missa, så tror jag ändå att man kommer kunna vara bättre nästa år, absolut.
Och jag tror också att man kommer tänka lite annorlunda kring de platserna man ska fylla i truppen också, att det inte blir lite samma som det alltid har varit. Det är de här stora, starka spelarna. Man kommer försöka hitta lite yngre spelare, lite hungrigare spelare som kan bryta lite mönster, att man försöker hitta, ja, nu är, alltså att hitta en Verano är ju svårt, men man ska försöka hitta andra spelartyper som kan vara lite mer offensiva och inte bara brunka på, så att säga.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Men det laget som gick till slutspel när Linköping och Malmö missade var ju Brynäs, som ledde med 4-0. Leksand gick upp till 4-4. Och sen vilken avslutning och skottet från Anton Rundin som tog Brynäs in i slutspelet.
Ja, det blev en hård match där, och nu torskar man ju första åttondelen med 2-7 hemma mot Örebro, och jag tror inte att man reder ut det med två bortamatcher mot Örebro. Jag tror faktiskt man ryker redan ikväll här mot Örebro, som ändå blev lite besvikna av att de fick gå in i åttondelsfinal, så att de vill försöka städa av det så fort som möjligt så att man får någon dags vila innan kvartsfinalerna sätter igång.
Vi har fått från Marcus Eklund. Rodrigo Abols, det är bara börja snacka.
Ja, var ska man börja? 6 poäng räcker att säga mer än så egentligen.
Ja, men det var ju i slutspelskungen i fjol. Minns du kvartsfinalserien där mot Leksand, hur otroligt dominant han var, och Robin Kovacs. Nu gjorde Abols 6 poäng. Kovacs gjorde 5 poäng, och det var ju en sån här flygande drömstart in i slutspelet. Och det behöver ju, Örebro behöver ju den här, de spetsspelarna. Tänk om man kunde få med sig Odette också, Emil Larsson, som han skulle kunna börja växla upp. Det finns ju ändå ett form av sparkapital i Örebro som är tunga, jobbiga att möta i ett slutspel. Jag kan säga att Örebro har spelat bra mot topplagen den här säsongen. Man ska spela bättre mot topplagen än mot bottenlagen. Och får man då, som det kommer att bli, om man Luleå. Går vidare, kommer Luleå. Den är jäkligt intressant, en kvartsfinalserie. Det kommer bli tungt före där ute för båda lagen.
Ja, men så är det. Jag har väl för mig att de två lagen har väl vunnit borta mot varandra hela säsongen också.
Jag har inte den faktan framför mig. Jag vet att Luleå var uppe, eller Örebro var uppe och vann någon match där. Men det kan bli en jäkla bra match. Det ska också bli intressant att se Leksand. Kan de studsa tillbaka mot Oskarshamn också ikväll då, efter Oskarshamn vann premiären eller slutspelspremiären för deras del? Det var ju på något sätt varmt i hjärtat när de fick göra det. Jag, ingenting emot Leksand, absolut inte. Men det är något sånt vackert med Oskarshamn som går in i sitt första slutspel. Får vinna ändå på ett relativt övertygande sätt på hemmaplan.
Den assisterande tränartjänsten är redan tillsatt i Oskarshamn, så du behöver inte försöka söka den här nu.
Vem var det? Johan Nogen. Han får ju sitta kvar i disciplinnämnden istället, så tar jag det jobbet. Såg du reportaget när jag var nere och gjorde Oskarshamn där med Martin?
Jag har faktiskt inte sett det, men jag ska göra det. Men jag har hört att du gjorde ett väldigt starkt intryck på många.
Nej, det vet jag inte riktigt. Men det var jättekul, och det är bara att belysa det jobbet som läggs ner. Jag tror inte folk förstår. Jag vet, hockey, det är liksom en liten hockeybubbla. Det är ju en liten del i en stor värld, en världslig sak i många aspekter, kan jag tycka ibland. Men när man ger laget och spelarna de förutsättningar att utvecklas med Tjärnqvist, med Jakobs, med Micke Sandberg, målvaktskeepern, och Filander som styr över allting. Det är sammansvetsat och det är riktigt, riktigt bra tränarteam. Och det är Filander, jag menar, han är ju den, han har ju sista ordet, men han stöter och blöter allting. Och jag fick ju vara med och lyssna på huruvida de skulle värva spelare. Det var ju precis innan transfer deadline. Huruvida de skulle värva spelare, vilka som var skadade eller någonting. Och det är ju sekretessbelagt såklart, men det var jätteintressant att få ta del av.
En sak som har stått klart sedan länge är ju att de kommer tappa Fredrik Olofsson, Kim Rosdahl, Brian Cooper, som kommer gå till SHL-konkurrenter. Fredrik Olofsson har varit ganska öppen med att han ändå söker ett NHL-kontrakt, och där har jag väl fått lite nyheter att bjuda på gällande var Fredrik Olofsson väntas ta vägen om han hamnar i NHL.
För jag hörde... Får jag gissa?
Ja, gissa på.
Men är det inte... så här, Tampa, nej. Skulle det kunna vara Pittsburgh kanske?
Skulle kunna vara, men det är inte Pittsburgh. Vancouver. I alla fall inte vad jag hör. Jag hör att han ska in i Dallas, som det ser ut, och att han ska ha fått ett envägsavtal där.
Oj, ja, det är ju bara att gratulera Olofsson om så är fallet. Det är bara att ta emot för de där envägskontrakten. Det finns ju massa olika regler och kriterier för att få dem där, men det delar man inte ut i spelare som man inte tror på. Och när man får ett envägskontrakt så är det mer eller mindre att du ska spela ur laget, du ska inte spela in i laget. Det är liksom den signalen man skickar.
Vad har du för koll på Dallas roster för nästa säsong?
Egentligen rätt dålig faktiskt. Jag vet att de har några finnar, alltså, de gick ju i slutspelet för något år sedan och hade Roope Hintz bland annat, och, alltså, men alldeles för dålig koll för att värdera huruvida han tar en plats där, om han ska gå center eller ytter. Så att, tyvärr lite för dålig koll, men det misstänker att han och hans agenter placerar honom istället där han ska kunna ta en plats, såklart.
Det är säkert Per Johansson som jobbar för Dallas här i Europa som har sett honom säkert på väldigt nära håll många gånger under säsongen. Han är väl boende i Jönköping, tror jag, så han har väl säkert tagit bilen ut till östkusten många gånger där.
Så är det ju. Det är klart att man, om någon jobbar nära och ser en spelare mycket, givetvis blir det så. Men återgår det till Oskarshamn där, vinner mot Leksand, och ett Leksand som är... ja, de är helt ur form. Nu vill jag bara ställa allt på sin spets. Jag ställer allting på sin spets. Det här är ju Leksands lag som vi kan anta är ett av seriens dyraste lag. Eller? Det är bara mellan tummen och pekfinger, så borde det rimligtvis vara
ett
där.
Ett av de fem dyraste lagen, kan jag lätt säga, ja, att de är.
Och man har ju inte presterat som ett av de fem bästa lagen. Det säger ju tabellen och framförallt då den senaste tidens form. Hade det här varit Leksand för 4 år sedan, hade Björn Hellkvist suttit så säkert efter säsongen, tror du? Jag bara sätter sig på sin spets.
Jag har funderat faktiskt på samma sak, och jag är inte säker på att det hade varit så om det hade varit massa folk som ska tycka och tänka. Det tycker jag Leksand har gjort så himla bra de senaste säsongerna, att det är Thomas Johansson som bestämmer att vi ska påverkas av att folk tycker och tänker, som är ett problem i många klubbar. Så det hade definitivt kunnat hända om man bara hade haft en tillräckligt bra kandidat.
Ja, och det är ju bra för Leksand att man har en långsiktighet, men det är klart att det lär grymtast bland det här äldre gardet. Det var bättre för gänget som ändå har varit med och styrt och ställt lite Leksand genom åren. Nu tror jag absolut inte att man kommer sparka Hellkvist eller någonting, men blir intressant att se. Och jag tycker när Hellqvist pratar med Simor, han pratar inte med Simor, han pratar med fansen. Förstår vad jag menar? Jag tror det är lätt att blanda ihop de där sakerna. Han pratar inte med Björn Oldén eller Niklas Wikegård eller vem det nu är som ställer frågor, utan Björn pratar direkt till sina supportrar som sitter och tittar på matcherna, som betalar, ja, hårdraget indirekt hans lön. Och jag tycker aldrig att han för sig inte. Han är nästan så att han vill nästan ge ett dåligt intryck för att han kanske tycker att Simor är världens sämsta, eller jag har ingen aning, förstår vad jag menar. Men han mumlar lite, han är inte tydlig, rak och tydlig, och det här ska bli bättre, bla bla bla. Det finns ju liksom ingen framåtdrivande positiv energi kring honom, med vad jag menar, efter matchen till exempel.
Ja, det hade han ju faktiskt förra hösten, när han verkligen, och då talar han väl egentligen rakt in till fansen. Jag tror seriöst vi kan vara topp 6-lag, och det var ganska tidigt förra hösten som de hade förlorat mot Frölunda borta, och då, ja, talar han ju
episkt,
verkligen.
Det var episkt, episkt. Det var ju liksom årets intervju alla kategorier i fjol. Det var ju grymt. Men det är klart att han kanske tycker att han har blivit bränd, eller att Simor ställer tuffa frågor. Det är klart att förlora. Jag förstår att det är svårt, men ändå första åttondelfinalen, vi har två hemmamatcher. Kom igen nu Leksand, vi ska ta det här. Han är ingen hejaklacksledare, men lite mer energi.
Ja, men det vet jag att Björn, det blir en helt annan person när han får på kamerorna framför sig. Så att det förvånar inte mig alls. Jag tror han visar ganska bra energi till gruppen och så vidare.
Men då har vi en fråga från Hammarn här, på samma ämne. Och den är riktad till dig, Svensson, som sett Hellqvist på nära håll i Rögle och Malmö. Är hans ledarskap anpassat för en kortare tid? Frågetecken. Jag tänker på att han trycker på vissa knappar i kravställningen. Jag vet att professionella hockeyspelare ska klara av det, inom situationstecken, men Leksand ser uppenbart energilösa ut.
Intressant fråga måste jag säga, för att de tendenserna har man fått lite från framförallt Malmö och Rögle, att man orkar bara med Björn en viss tid. Med all respekt för Björn, att han är väldigt kravställande, och det är som Hammarn är inne på, att professionella hockeyspelare ska klara av det. Men jag tror ändå inte att man orkar med det så länge. Alltså, du måste vara en typ av personlighet för att du ska orka få det här tjatet och den här kravställningen hela tiden.
Men är han, tjatar han mer än Roger Rönnberg som har gjort 9 år i Frölunda, eller Sam Hallam som har gjort 10 år i Växjö? Alltså, är du med vad jag menar?
Mm, jag hör vad du säger. Absolut, men jag tror ändå Sam är en annan personlighet än vad Björn är. Alltså, Björn känns som att det kan vara lite buttrare person. Roger är också lite så här att han är mer personlig mot spelarna. Alltså, Björn har säkert den sidan också, men vibbarna jag fick från både Malmö och Rögle var att vi orkar inte med honom jättelänge till. Och, så det kan finnas någonting i det, att Björn Hellqvist är en sån tränare man går med kanske 2-3 säsonger och sen så räcker det liksom. Och på de 2-3 åren gör han ett jättebra jobb.
Ja, nej, vi ska inte på något sätt lägga hans huvud på ett fat, Hellqvist, som har gjort det bra i Leksand. Men det är onekligen en intressant framtid, och jag vill bara sätta allting på sin spets. När vi ändå igång tar vi en fråga från Sigge Martell här. Varför envisas vi vissa att kalla play-in för slutspel när det själva verket är kval till slutspelet?
Bra fråga. Det är väl SHL som har bestämt att det ska kallas för åttondelsfinalen, men jag ser det ju också som ett rent kval in till slutspelet, och sen kommer de väl i bästa fall gå till en semifinal. Men det där är ju, alltså, det känns inte så mycket slutspel över det, för alltså, man har ändå sett många sådana här play-in-matcher eller åttondelsfinaler som det heter genom åren, och har liksom inte, ja, Oskarshamn, det var ju häftigt för att det var första gången de ändå gick in i ett slutspel, men man har sett ändå i Gävle och Luleå och Malmö och Örebro och andra ställen som har haft de här matcherna, att det har liksom inte varit så fett från publiken. Det är först när kvartsfinalerna börjar som det blir på riktigt, när de stora tunga korten går in i slutspelet.
Men du, vi möttes väl mer eller mindre i luften. Jag flög hem från Luleå i onsdag, så du flög upp till Luleå. Och där fick du bevittna, då var jag avundsjuk på det. Du fick bevittna ett klubbrekord från Linus Omark i slutskedet. Han hade ju, när han lirade fram Linus Fröberg och Marmelin, gjorde en sån här makalöst härlig bra räddning i slutskedet av matchen, då han kunde ta det där klubbrekordet. Men det gjorde han senare när han satte öppen bur. Var det bra tryck? Vi har hyrat mållåten i Delfinen. Var det bra tryck där då?
Ja, det var riktigt bra tryck, och det var verkligen som att alla verkligen bara gratulerade honom när han fick sätta det. Det kändes som det betydde någonting för honom också. Jag pratade lite med honom om det efter matchen också, att han kanske inte hade tänkt på det tidigare, men när det väl började närma sig och han visste exakt när han gick in i matchen vad det var som behövde hända, och så levererar han det, och så fick han då sätta det med 20 sekunder kvar. Det var ju det största måljublet på hela kvällen för där i Delfinens isan.
Och dessutom så slutade man ju också tvåa i tabellen, nog så viktigt såklart eftersom Skellefteå förlorade sista matchen mot Örebro. Jag har en spaning på Linus Omark där.
Ja, låt höra.
Jag tror att han tar poängrekordet nästa säsong. Jag tror att han stannar. Jag tror att han skriver 2 eller 3 års kontrakt med Luleå. Jag vet att han sitter på ett avtal i Genève. Det här är bara spekulativt från min sida och en spaning. Men jag tror att Omark, han älskar ju att spela i Luleå liksom. Han älskar att vara där. Jag tror att han spelar där nästa säsong.
Då tror du tvärtemot vad många uppe i Luleå faktiskt tror, ska jag säga.
För
där är signalerna helt annorlunda. Där jag pratar med ett par Luleå-supportare både i stan, på arenan. Jag pratar faktiskt med några när jag satt på flyget ner till Stockholm dagen efter också. Jag pratar med Omar själv.
Fan vad du snackar med folk. Du snackar med alla du, eller?
Ja, det är klart jag gör. Men där så jag vet inte om det var det här pessimistiska att vi inte vill räkna med honom och så vidare. Men jag får ju vibbarna av att han är extremt sugen på att sticka ner till Schweiz igen. Eller snarare så här att familjen är rätt sugna på att sticka ner till Schweiz.
Aha, okay.
Så att där tror jag faktiskt att det är absolut inte spikat att han blir kvar i Luleå på något sätt. Att bara för att de har kommit i rum med familjen. Familjen trivs väldigt bra där nere i Genève också. Så jag tror att det blir Linus Omarks fru som kommer få ta det sista avgörande beslutet vad hon vill göra. Det är så här resorna, det tär på familjen också.
Ja, absolut.
Spelar du i Genève så slipper du, sover ju hemma i stort sett varenda seriematch under hela säsongen. Luleå när de åker, det är mycket flyga dagen innan till bortamatcherna. Det är i princip bara när de möter Skellefteå som man får sova i sin egen säng samma natt. Helgens kanske viktigaste matcher spelades i Surahammar och Karlskrona.
Nej,
eller vad säger
det.
Du?
Käften på det. Nej, alltså så jäkla tung fredag, förlåt att jag svär. Men Huddinge leder med 4-2, 5-3 och tappar till 5-5. Och förlorar på förlängning ganska tidigt inne i förlängningen. Och sen gör man en egentligen bättre match på lördagen. Jag har inte sett den, jag har bara fått rapporter om matchen. För jag jobbade med kvalet och de andra matcherna i helgen. Så att jag såg inte matchen i lördags. Tungt. Ja, jag brinner ju såklart för Huddinge, men det är bara att gratulera Surahammar som på förhand var favorittippade mot Huddinge. Och det är ju liksom rätt ironiskt att säga att Surahammar är mer favorittippade än Huddinge, med all respekt för Surahammar. Men så ska det inte vara, och vi får ta nya tag och bygga om, och jag hoppas att Huddinge satsar på lite unga, fräscha, nya spelare som kan utvecklas och ta steg i klubben.
Men Vimmerby lyckades ju ta sig vidare mot Karlskrona. Man hade 1-1 i matchen inför den tredje avgörande. Man hade vunnit varsin hemma. Vimmerby körde över dem på hemmaplan och sen åker de och vinner den tredje mot Karlskrona borta. Det är ju ändå starka papper för Vimmerby.
Ja, och Karlskrona valde ju då Vimmerby. Alltså, de hade ju kunnat gjort liksom på pappret enklare val faktiskt. Men de valde Vimmerby och det bet de ju rejält i rumpan. Och de i Karlskrona lyssnar ju inte på Sanne och Svensson. För vi har ju vurmat för Vimmerby mycket de här åren.
Ja, men så är det. Och nu är det ju en riktigt bra back, en 0-1 som heter Måns Krämer, som uppvaktas lite av allsvenska klubbar. Jag hör väldigt mycket gott om honom, att han blir nästa Vimmerby-export upp till Hockeyallsvenskan.
Oj, 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 spännande.
Har spelat i Rögle och Frölunda. Så att han är,
är det Västervik eller Vita Hästen naturliga valet då, eller vad tror du?
Oh, bra fråga. Det kan väl egentligen bli, ja, det ligger väl nära till hands att det skulle kunna bli en klubb som typ Västervik som ändå har god koll på Vimmerby. Så det ligger ju nära också.
Kung Mogge, han jobbar där, sportchefen, nu in i kaklet.
Vi får se var han tar vägen nu, för han ska ju sluta efter säsongen. Men innan vi går bort från Hockeyettan lite, nu är det ju 6 matchserier där man ska plocka fram kvalserielagen. Det ser ju väldigt favorittungt ut att Hudik, de slår väl ut Surahammar,
ja, Hudik, absolut.
Nybro-Borlänge då?
Borlänge. Alltså Östersund, Kalix, det, ja, jag vet, alltså, det borde vara Östersund. De är ändå ett slutspelslag, Kalmar, Kalmar, Boden, men Dalen är ju fan, det är ändå liksom meriterade spelare i Dalen med Martin Törnberg i spetsen såklart.
Är det Pelle Gustafsson som är headcoach fortfarande i Dalen eller?
Exakt, exakt. Och han har ju varit med lite på, han var väl med även på någon HV-träning här under säsongen till exempel.
Jag får säga en grej där om Pelle Gustafsson också. Han finns med på radarn som en av aktuella backtränarna till Malmö för nästa säsong också.
Valde man inte bort Pelle Gustafsson till förmån för Per Styf inför den här säsongen?
Exakt, det var Jocke Fagervall som fick det avgörande beslutet. Man valde ju mellan Robin Jonsson, Per Gustafsson och Per Styf faktiskt.
Och då kan jag avslöja också att Robin Jonsson har fått nya tänder. 12 nya tänder. Garnityr har han satt in i käften. Jag träffade honom i tisdags.
Är det ett tandlösa emellan?
Ja, exakt. Och jag bara reagerade. Gud vad läcker du är. Oj, vilken färg valde du? Oj, så stod vi och tittade på varandras tänder. Jag satte in 3 tänder. Han satte in 12. Alltså 12 tänder. Det är inte liksom... Det är galet många tänder han satte in.
Alltså ni är ju rätt lika. Ni har samma skäggväxt och ni har samma frisyr ovanpå huvudet också, eller på säga, va?
Ja, Robin Jonsson som jag spelar backpar med. Han kunde säga till mig... Jag är Robin, supertrevlig kille. Men han kunde säga... Passa inte ut till mig idag. Okej. Okay. Då passar vi till andra sidan. Ja, ja. Nej, han hade stort hjärta. Men för att återgå där. Boden tror jag vinner över Dalen. Sen Väsby, Vimmerby. Vi får väl ändå säga Vimmerby. Även om vi håller Väsby. Kanske, eller jag håller Väsby som favorit. Men vi kan inte lämna Vimmerby där. När det har gått så pass långt.
Nej. Vi säger att Vimmerby är det laget som har skrällchans där då.
Det är dramatik i hockeyallsvenska kvalet neråt. Då reducerade Troja Ljungby till 2-3 i matcher på bortaplan dessutom. Och nu har man ju ändå skaffat sig ett litet skönt läge och busat till det lite för favoriten Södertälje.
Ja, man tänkte ju där i veckan när Södertälje gick upp till 2-0 i match 3 och var på väg att lägga in 3-0 i tom kasse och åker offside och sen så... Får ändå Troja liv i det där. Jocke Hilding skickar in 2-2 med 6 sekunder kvar. Sen var det ju inget snack i sadden. Och då skakar man ju liv i det lite. Sen tänkte jag att nej, men nu vann ju Södertälje match 4. Tänkte att nu ska man bara spela hem det på hemmaplan. Men kval är kval och man ska vinna 4 matcher. Man ska slå in den där matchbollen. Och det är ju den svåra matchen att få in för SSK. Så vi får väl se här när det vandrar vidare här till tisdagens match i Ljungby.
Pelle Hånberg är ju givetvis ett superproffs, tränare i Södertälje som är ett uppdrag att rädda kvar Södertälje. Tror du inte att han hade en liten förhoppning kanske att bygga vidare på Södertälje? Du avslöjade förra veckan att det är Magnus Bogren som kommer ta över det. Tror inte det var en liten tagg i sidan på den fina Hånberg?
Tveksamt ändå. Jag tror Hånberg har varit rätt inställd på vad han ska göra nästa säsong. Det viskas ju lite grann om att han ska ta över Vita Hästen till nästa säsong efter Tony Sabel. Han har varit i Hästen tidigare. Där han har trivs där i Norrköping tidigare. Så att jag tror att Hånberg, han är som du säger, han är ett proffs. Och han har kommit in med en enda huvudsaklig uppdrag här i Södertälje. Och det är ju redan kvar klubben. Vi får se om han lyckas.
Låt oss följa upp det här vidare på torsdag när nästa podd av Sanne och Svensson kommer ut. Då kanske det har blivit ett avgörande.
Äntligen är vi igång. Det allsvenska slutspelet har traskat på här och Modo och HV har väl planenligt gått upp till 2-0 i matcher. Men vi får väl säga det att Mikael Gart har blivit en riktig favorit i Örnsköldsvik här de senaste dagarna.
Ja, alltså han gör ju vad som krävs för att irritera. För att flytta fokus på sig själv. Och det har han gjort bra. Jag kan ju tycka att det blir lite så här... Fan, lägg ner liksom. Det ska gnällas på varenda domslut. Det ska skrika sig skällas hela tiden. Det blir ju någonstans lite parodi. Samtidigt, det är en del av Kristianstads plan. Det är en del av deras sätt att försöka störa Modo. Men det är klart Modo är mycket bättre. 2-0 i matcher. Det är omöjligtvis kommer Kristianstad lyckas vända där. Jag menar, Modo har inte förlorat 2 raka matcher någon gång under säsongen. Nu ska man då så förlora 4 av de kommande 5 matcherna. Ain't gonna happen.
Där sa du det tydligt, men vi tar lite frågor där på just det här kring Micke Gart. Anna Johansson skriver så här. Värdegrundsarbetet i föreningen. Jag vet, du älskar värdegrunderna. utifrån en viss Garts beteende i båset senast under helgen. Vi har ungdomar på läktarna som ser upp till seniortruppen och som ska vara förebilder. Igår var Kristianstad långt ifrån ett föredöme. Och Knugen skriver så här. Många supportrar verkar ha enorma problem med en tränare som lever sig in i matcherna och visar känslor. Till exempel Micke Gat mot Modo. Är detta något som vi vill se mer av? Känsloyttringar får sporten att leva.
Så jag tycker att vi, Knugen, du drar ett DM till Anna Johansson och ger ditt telefonnummer, så kan ni ringa varandra, för ni verkar inte helt överens i den här frågan, kan jag säga. Så kan Anna prata lite om värdegrunder och Knugen kan tycka att det här är en del av hockey med känsloyttringar. Ja, alltså visst, känslor ska ju förekomma, men det här är ju långt mycket mer känsligt. Det är så systematiskt, han har ju satt det i system för att störa mod, och det är ju inte liksom ett infall av en känsloyttring från Gat, utan det här är ju en medveten taktik som han har gjort. Och då går det att fråga huruvida man är förebild eller inte. Har jag varit en förebild varje gång jag varit på planen? På flygplanet, där sätter jag mig med säkerhetsbälte direkt, vet du, där är fan en förebild, och lyssnar på säkerhetsgenomgången. Men har jag varit en förebild när jag varit på hockeybanan? Absolut inte, inte alla gånger, definitivt inte. Är det någonting man reflekterar över där och då? Nej, inte alltid, i efterhand kanske. Absolut inte att Gat är ett föredöme, men i hockeyn så är någonstans whatever it takes, och det försöker Gat verkligen göra. Och någonstans där landar väl jag in i den, att jag tycker det blir lite löjligt, men samtidigt, det är Kristianstads sätt och enda chans att kunna störa Modo.
Ja, och Gat har väl ändå dragit lite lärdom hur han var som spelare, hur han fick folk ur balans. Jag menar, han har ju ett par derbyduster mot Malmö där han fick Janni Horme ur balans och allt vad det var. Ja. Så att det är hans sätt att agera, och han har ju vunnit på det tidigare, så det är väl lika bra att fortsätta som tränare också.
Och jäklar, ett år när jag spelade i Färjestad, jag och Emil Kåberg var på Gat och Rahim en hel match, och vi var på dem och skrek och skällde och håna och skrattade åt dem, att in med dem på isen, och åkte utanför Rögles båt och in med Gat, vi vill ha Gat på isen. Han skrattar väl, han har gjort det själv också, så att han har både fått höra det ena och andra själv och delat ut också smocker verbalt och fysiskt, men jag vet inte, det är en del av deras plan, vi lämnar det där.
Men du, HV kommer väl lämna Västervik på kvartsfinalperrongen för den här gången, känns det som, va?
Så är det ju, absolut. Det har ju varit klassskillnad lagen emellan. Alltså jag menar, var vi uppe i 12-2 i målskillnad på två matcher, och det är klart att Västervik ska inte ha en chans mot HV, och vi har varit inne på att men det kanske är svårt, pressen i en kvartsfinal. Nu vänder serien hem till Västervik, kanske kan ta en match där på sin höjd. HV är dominanta.
Och det visar de ju också när man åker ner, eller Västervik får ju ändå 2-0 i match 2, och sen blir det, vad vänder det? Det tar ju bara ett par minuter, känns det som att det vänder för HV där, och då är ju Västervik tack och godnatt.
Absolut, så är det ju. Men vi fick varsin uppgift här under söndagen. Jag gav dig order att du skulle specialgranska Karlskoga mot Mora. Och du såg en 65-åring i bild. Vår vän Harald Lyckner fyllde 65. Vi gratulerar honom nu i efterskott, om nu Harald lyssnar på den här podden. Och jag fick uppgift av dig att sitta och kolla på Björklöven mot Västerås. Först dina tankar, vad såg du från Harald Lyckner? Har han utvecklats som 65-åring?
Det är väl klart han utvecklas varje gång man ser honom. Nej, men jag tycker det är allsvensk hockey för mig att sitta och höra Harald som expertkommentator, så det gillar jag. Men jag tycker att det är jämnt. Nu är det ju målskillnadsmässigt har ju Mora bara lyckats göra ett enda mål på Karlskoga. Men det beror ju bara egentligen på att Lars Wolden verkligen har kommit upp i nivå här nu. Vi pratade väldigt mycket om Marcus Hellgrens med under säsongen, men här har ju verkligen Wolden visat att gammal är äldst på riktigt.
Han har ju en rutin från att ha plockat upp. Han var ju den som plockade upp Rögle i SHL bland annat. Så att han har ju gjort den resan och varit i SHL. Skulle han kunna göra den resan? Nu är det klart tidigt in i slutspelet. Men av det du har sett av Karlskoga, är det ett lag som kommer kunna stöka till det för Modo i en eventuellt semifinal och kanske då för HV i en eventuell final?
Ja, alltså det är inte helt omöjligt. Alltså tittar man på laget, så alltså, jag menar, har en fjärde kedja där Sebastian Kollberg spelar, som alltså de har ju ändå en ganska bra bredd i truppen. Nu är Victor Lennartsson nere som 13:e forward och när han kommer in, alltså det känns som de har köpt in på sina roller väldigt bra. Victor Lennartsson vill ju säkert vara en spelförande spelare som spelar hockey. Nu har väl han tagit en roll där han ska vara en igel i ögat på motståndarna lite, och Henrik Larsson har kommit tillbaka på backen nu. Han får inte spela powerplay.
Hur såg han ut när han var tillbaka?
Ja, men helt okej. Okay. Han fick ju inte spela så mycket. Han fick ju inte spela powerplay, utan det är ju Arvid Aronsson som står kvar där, och det går ju inte att säga så mycket när han bombar in den 2-0 där heller. Så att ja, Henrik Larsson kommer ju naturligtvis växa här. Det känns ju som att han precis har kommit tillbaka. Han har ju precis kommit tillbaka. Så att det är klart att du får ett djup i laget, och skulle det haverera lite grann i powerplay så vet man att man kan slänga in Henrik Larsson där också på blålinjen och spela honom. Så att de har ju lite alternativ, och sen har de en bra målvaktssida där med där Hellgren, man vet ändå hans kapacitet jämfört med Volden också. Och Helmersson har fått vara med i ett slutspel tidigare förra säsongen. Man var nära att piska dit Björklöven i semifinalen. Ja. Och sen har man ju Henrik Björklund, Räckonen. Alltså du har ju bra spelare, så att det är klart att de kan stöka till det. Jag har ju själv tippat att Mora ska ta det med 4-3 matcher, men då hade man kanske behövt klippa en av de här två första i Karlskoga, för att nu blir det ju en väldig press på Mora att ta de här två hemmamatcherna. Annars så spelar Karlskoga hem det på match 5 när de kommer tillbaka till Karlskoga.
En matchserie jag tror det kommer bli 6, kanske till och med 7 matcher, det är ju den mellan Björklöven och Västerås. Björklövens importer har ju onekligen vaknat till liv. De har ju stundtals varit petade under säsongen, lite åt sidosatta, men nu när slutspel har de vaknat till liv rejält. Dock Västerås vann match 2, så det står 1-1 i den matchserien. Och då tycker jag att Västerås, de hade nog pratat inför matchen att minimera misstagen, spela enklare och liksom rejälare. Jag gillar det så. Det var en tajt, det var en fysisk, det var kamp. Går den matchserien till 7, det laget som tar sig vidare därifrån, det kommer vara rejält trött kört. Så jag tänker att HV71, de sitter och gnuggar händerna lite nu, och att de här fortsätter att liksom trycka på, pumpa på varandra, om det är de som man ska välja i en semifinal.
Men Västerås var ju ändå, alltså även om siffrorna sprang iväg i den första matchen där mellan dem, så var det ju helt jämnt egentligen fram till att Björklöven stack iväg upp till ledning där.
Ja, ser man inte på förväntade mål, expected goals, så är det inte så stor skillnad lagen emellan i första matchen där. Det är absolut inte. Men alltså att jag gillar det jag ser av Västerås ändå. Jag tycker att det finns ju en spets, det finns ju en uppsida hos många spelare. August Thornberg, som du avslöjade tidigare förra veckan att skulle till Färjestad, jag var lite så här, oj, tveksam. Spela stabilt ändå efter sina förutsättningar. Gunnarsson tycker ändå har lyft sig. Fryklund är bra, Zetterberg, alltså det finns ju Wikman, den typen av spelare. Jag gillar ändå det jag ser från Västerås. Jag tycker att det är bra. Och nu har man ändå nypt en match i Umeå. Det var väl garanterat det man åkte upp med målsättning, att två matcher, vi ska ta med oss en seger hem till Västerås. Och det lyckades man göra, det är imponerande.
Och sen är det väl en annan reflektion också som man kan väga in här, att Johan Gustafsson kan ju egentligen vara tillbaka i mål när som helst. Nu har Ryttar fått stå de första två matcherna här. Jag tror man undvek att ta upp Gustafsson överhuvudtaget till Umeå för att man kanske skulle forma honom till att ta de här två hemmamatcherna nu. Jag tyckte jag fick de signalerna från Thomas Pannanen efter intervjun i den första matchen att det var rätt positivt med Johan Gustafsson, och Johan Gustafsson är ju ändå en vinnare i slutspelssammanhang, så att där har du ytterligare en pusselbit som väger in för Västerås del på ett väldigt positivt sätt.
Ja, och så tycker jag att en sån som Anton Svensson, inte bara för att han gjorde mål och så, men ser ändå bättre ut än vad han gjorde i stundtals under grundserien. Så att, ja, det där är en match jag ser fram emot att följa. Det kan ju bli lite i den nivån som vi såg mellan Björklöven och Karlskoga i fjol. Det var ju matcher som stack ut. Jag skulle inte förvåna mig om det kommer bli det. Vi kommer prata om den serien på ett liknande sätt kommande avsnitt också.
Vi tar lite från frågelådan också som har kommit in. Björn Holmgren har en fråga. Om ni fått bestämma helt fritt bland alla Sveriges lag, vilket lag hade ni flyttat upp till SHL om ni hade chansen? Från Trelleborg till Kiruna alltså.
Ja, det finns ju så jäkla många starka klubbar i Hockeyallsvenskan till exempel. Men det är klart att HV71, jag kommenterade HV71 Modo tidigare under säsongen, och det var ju sån här flashback. Det var ju så här, Varför spelar inte båda de här lagen i SHL? Björklöven är ett sånt också. Även om det var länge sedan man var där så är det en klubb som engagerar. Det hade varit kul att få upp Björklöven och Skellefteå och den, kunna få den, det mötet i SHL. Det är jättesvårt. Södertälje, AIK. Det finns så otroligt många klubbar. Men ska jag säga en så får jag väl ändå säga HV71. Som under min tid när jag spelade så var det en maktfaktor i svensk hockey. Så att jag får väl säga HV71 där, även om det kanske är lite tråkigt val.
Ja, jag, mitt val är väl kanske också ganska tråkigt. Jag hade ju velat ta upp Björklöven. Jag tycker att det finns ett sånt jäkla intresse och sug i Umeå. Och de har kämpat på länge här nu. Så jag tycker att de är... någonstans är de faktiskt värda att få komma upp här. Plus att Umeå är mycket lättare att ta sig till än till exempel Övik och sådana ställen. Så att Umeå, jag tycker det är en stor stad och ett jäkla drag i stan. Så att de hade jag velat se upp i SHL. Det är ju 20 år sedan de spelar SHL nu, Björklöven. Vår trogna lyssnare Henrik Andersson har en fråga. Naturligtvis är det Färjestads tema när vi kommer till Henrik Anderssons fråga. Vad tror ni om August Thornberg och Axel Bergqvist i Färjestad nästa säsong? Och tror ni att Lennström kommer att stanna? Sedan Tedan kommit in i FBK har han verkligen stabiliserat upp försvaret.
Theodor Lennström nämnde ju VF-sporten att han hade kontrakt i Ryssland nästa år i KL och det finns en osäkerhet såklart. Svårt att se att någon utländsk spelare kommer åka till KL nästa säsong och spela. Så att det talar väl lite för att han skulle kunna återvända till Färjestad även nästa säsong. Och han har varit jättebra. Thornberg, det är väl en sån här sjunde back liksom, stabil. Kanske en ersättare till Jens Westin till exempel. Fördel att han är högerskytt, writer också såklart. Axel Bergqvist har jag pratat om, lyfter fram honom inför säsongen i fjol som en av de mest spännande värvningarna när han plockades i Karlskoga och har varit ännu bättre i år, så han ska ersätta Albert Johansson, så det ska bli, det är en bra värvning Färjestad har gjort i Axel Bergqvist definitivt.
Man har ju bara Joel Nyström som rejtar i truppen utöver då August Thornberg. Du som ändå har spelat back och du har spelat med Robin Jonsson sa du tidigare. Hur viktigt är det att ha alternativen högerskytt och vänsterskytt i en backbesättning skulle du säga? Nu pratar vi inte bara i powerplay.
Nej, men jag tycker att det är jätteviktigt. För när du är vänsterback och har klubban och du är vänsterskytt och har du klubban utåt bana. När du tar upp pucken i uppspelsfasen till exempel. Du blir inte lika låst på samma sätt när du är vänsterback som leftare. Att du åker ut mot sargen, du har ändå blicken uppåt. Och kan du lätt spela tillbaka pucken till en rightare som har bladet inåt när han får den. Så att jag uppskattade att spela med en rightare till exempel som Anton Strålman som jag spelar med i Timrå till exempel. Så att det är ju... Jag tycker att det är en fördel när du har en leftare och rightare. Det optimala vore ju om alla backpar hade en rightare och en leftare. Det tror jag att det skriver nog alla under på. Sen är det inte lätt att hitta den dynamiken. Men för mig är det den bästa kombinationen, absolut.
En fråga från Sebastian Sörbring. Jag inbillar mig bara att vi tycker olika den här frågan, så jag tar den. Föredrar du kladdig kladdkaka eller torr kladdkaka?
Men det är väl inte ens en fråga. Det är väl alla äter väl kladdig kladdkaka.
Jag tycker faktiskt att torr kladdkaka är gott.
Nej, vad skämtar du?
Va? Jag visste att vi skulle tycka olika. Jag visste det.
Ja, men vadå då, kladdkaka, det heter väl kladdkaka av en anledning.
Ja, men den ska ju inte rinna ju.
Nej, men den ska inte rinna, den ska ju vara kladdig.
Ja, kladdig ska den väl kanske vara, men inte så kladdig som jag tror att du vill att den ska vara. Du har grädden för att liksom kladda till det lite.
Men det ska ju vara så kladdigt så att jag sätter mig på tåget på Stockholm central och sen när jag kommer fram till Slundsvall så ska jag slicka mig lite på mustaschen och känna, där hade jag lite kvar alltså. Så kladdig ska den vara.
Vi tar en sista också från frågelådan. Sonny C. Skulle du kunna tänka dig att ta ett sportchefsjobb? Jag antar att den frågan är riktad till dig och inte till mig.
Nej, absolut inte. Alltså vilket jobb. Du är aldrig nöjd, du är aldrig glad. Du har värvat en spelare, du är glad några minuter, sen ska du spela match, du har vunnit, sen ska du fokusera på nästa match, tabellen, det är liksom hela tiden en oro. Jag tror att den oron och ängslan skulle inte väga upp för tillfredsställelsen över att vinna. I alla fall här nu när jag är i mitt liv. Så att jag säger nej till den frågan tills vidare.
Men tror du att det är en speciell typ av människor som blir tränare och sportchefer? För att jag har gjort en liten spaning, i alla fall när det gäller tränare i SHL och Hockeyallsvenskan, att det är ju inte de riktigt stora stjärnorna från som hockeyspelare som är tränare framförallt. Jörgen Jönsson kommer att vara den mest meriterade spelaren som är tränare nästa säsong. Men annars handlar det ju ändå om Martin Filander, Roger Rönnberg, Sam Hallam, Claes Östman, Thomas Kollar. Alltså det är ju inte de jättemeriterade spelarna som blir tränare. Tror du att det är någon speciell människotyp som saknar någonting som spelare som gör att du vill ha ett driv som tränare?
Jag tror att ibland många av de här allra skickligaste spelarna, det ska bli intressant att se Jürgen Jönsson som headcoach, det har aldrig varit, men många av de skickligaste spelarna, det kom liksom så naturligt och enkelt för dem, då behövde inte fundera. Jaha, men vadå, det var ju bara att lägga en flippassa, det är väl inga problem. Jaha, okej, men så går inte att spela. De här kanske som har fått kämpa, som har fått gnugga, som har fått se spelet, okej, den spelaren gör så, då måste jag agera så, för jag är inte tillräckligt snabb eller jag är inte tillräckligt skicklig. De kanske utvecklar ett tänk på ett annat sätt som kanske talar. Sen finns det ju undantag också. Thomas Bulan Berglund hade en framgångsrik karriär bland annat, och du har också Niklas Eriksson i Örebro, för att nämna två exempel.
Niklas Eriksson tog ju trots allt ett OS-guld också en gång i tiden. Han och Jörgen Jönsson var ju med 94-laget ju. Ja, då var det tävlingsdags. Du får välja, vill du ha en spelare, hockeyperson, årtal eller en klubb?
Ja, men alltså jag gillar ju hockeypersonlighet. Den nyper jag.
Då tar vi en hockeypersonlighet. På 5 poäng. Han har axelbredd som en Passat.
Passat. Pass. Axelbredd. Nej. Fortsätt.
Ja, då tar vi 4 poäng. Just nu irriterar han en hel stad, en hel klubb och en och annan lokaltidningskrönikör deluxe.
Nej, inte kan det vara så lätt. Nej, nu försöker du lura mig in i ett hörn här. Nej.
Nej, då kör vi på 3 då. Han spelar 107 elitseriematcher, samtliga för Rögle BK.
Skämtar du?
Nej.
Jag kunde jag tagit den på 4:an ju. Jag tror du skulle lura mig.
Varför gjorde du inte det då?
Ja, men för jag är fegis. Jag är jäkla fegis. Jag skriver ner mitt svar här.
Ja. På 2 poäng. Denna profilstarka tränare har varit assisterande tränare i Rögle, men de 4 senaste säsongerna har varit tränare i Hockeyallsvenskan. Och jag ska sjunga lite här på 1:an också från Stella Nilssons gamla Rögle-låt. Han har axelbredd som en Passat. Hans namn är Micke.
Gott. Okej, okay. Det där är... Ja, det där axelbredden... Ja, det är okej. Okay. Ja, men jag tänkte... Jag försökte shoulder, axel... Ja, jag försökte hitta någonting där. Ja, men 4 var ju fegt, för han...
Jag trodde du kunde ju dina Rögle-låtar.
För vårt RBK, för vårt RBK, för vårt RBK. Det är den jag kan. Men nu kanske ni alla sitter och tänker, ska de inte prata om Rögles kvartsfinal, Luleås kvartsfinal, Färjestad mot Skellefteå och Frölunda mot Växjö? Lugn, bara lugn. Vi är tillbaka igen på torsdag med det hetaste och det bästa. Då kommer vi självklart prata upp förutsättningarna och förväntningarna på alla kvartsfinaler och följa upp diverse kvalspel och givetvis också Hockeyallsvenskans slutspel.
Och där får vi säga det också, att när det gäller torsdagsavsnitten så kommer de komma någon gång på torsdag förmiddag skulle jag väl säga, för det har vi ju skämt bort folk att de får måndagsavsnitten direkt i lurarna 4-5 på morgonen, men där kommer de dyka upp runt 10 på förmiddagen skulle vi kunna säga.
Det är lite så här, det är bara lite lyxigt att få torsdagsavsnitt, lite mulligt så där att gå och lyssna på. Så att jag hoppas att ni uppskattar att vi kör 2 dagar i veckan, och får vi tacka våra chefer och dig Svensson som skötte förhandlingarna med vår chef Kalle Forsell. Tack Kalle, tack Johan Svensson.
Ja, och tack Johan som är vår klippare för att du också ställer upp en gång till i veckan och klipper till oss. Vi får se till så att vår poddchef Joakim Rydström ser till så att han får en riktigt fin vetelängd eller en marsipantårta eller liknande här när säsongen är slut.
Men underbart att vi är igång med veckan. Mycket härlig hockey framöver. Häng med oss på Expressen, på C-more, allting. Så hörs vi igen på torsdag förmiddag. Ha det så bra! Hej då.
Hej hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.